Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Tanken att det är något så nästan gudomligt med naturen och att vi inte får, vi får inte flyga för högt, för då sker det någonting då. Att vara människa, det är att åldras och dö och sådär. Att det är essentiellt. Det är jag väldigt emot. Jag tycker inte det är essentiellt att jag råkar falla sönder och dö. Att jag tycker inte det är det som är jag. Inte alls. Jag tycker det stör mig. Jag tycker jag är mina intressen och mina projekt och mina olika känslor och medvetande och allt det där tycker jag är jag. Inte det att jag råkar nu mina ben skörare. Tvärtom, det förhindrar mig.
Dagens avsnitt handlar om det som kallas radikal livsförlängning. Det vill säga möjligheten att leva i stort sett hur länge som helst. Gäst är filosofen Patrik Lindén, tidigare verksam vid New York University där han undervisade i filosofi och nu aktuell med boken Mot döden, en radikalt livsbejakande livsfilosofi. Vi samtalar om Lindéns kritik av vår acceptans för åldrande och död. Det felaktiga är att vi skulle tråkas ut av ett för långt liv och varför döden, precis som en farlig sjukdom, måste bekämpas. Om du vill hjälpa mig i mitt arbete med podden så är det bästa sättet att bli prenumerant på Patreon. Det är inte gratis att göra den här podden. Jag lägger ner veckor per avsnitt med research och redigering. Med några knapptryckningar blir du för 30 kronor i månaden medlem på patreon.com. Du får reklamfria avsnitt före alla andra och jag håller också på att planera för avsnitt som bara blir tillgängliga för prenumeranter. Jag vill verkligen tacka er som gått med i Patreon. Det betyder mycket för mitt arbete. För att bli medlem, klicka i länken som jag lagt till i avsnittsbeskrivningen. Vårt samtal idag börjar i populärkulturen, där ett vanligt tema är att vi ska acceptera döden som något naturligt och oundvikligt och att den som önskar förlänga sitt liv kommer att straffas.
Ja, alltså, det finns berättelser överallt som försöker lära oss att vi ska ha en mer accepterande och avslappnad attityd mot döden, att det verkar hemskt men det finns någon mening med det, eller det finns någonting som ger livet mening i att vi ska dö. Och de här berättelserna, de tänker man ofta inte på att de har det här budskapet, som till exempel i Sagan om ringen, där kan man se vad som händer om man behåller den här ringen och suktar efter den här ringen för mycket, som Gollum till exempel. Å andra sidan så har vi Bilbo som han känner att han måste ta avstånd, för han känner att hans liv börjar bli lite för långt. Han känner sig som en macka där pålägget börjar bli för tunt, så att säga. Och sen finns det också i Sagan om ringen exempel på krig för att få odödlighet. Och som säger ringen, finns det en tolkning på att ringen symboliserar tekniken, vetenskapens makt, och som försöker att omvälva det som är naturligt. Hoborna lever ju på ett ganska så här lågteknologiskt och naturligt sätt, och budskapet är ofta att vi ska inte försöka göra uppror mot det naturliga tillståndet.
Och Gollum har ju blivit ett kräk. Ja. Han har ju levt i flera mansåldrar och ja. det har gjort honom nästan till en slags liksom räka av något slag.
Ja, exakt. Så det är ju ett tema, och det fanns redan de gamla grekerna hade det temat i sina myter. Det finns ju den här myten om Titunos, där gudinnan Eos, hon säger att hon vill ha sin älskare Titunos, att han ska också bli odödlig. Och Zeus gör honom odödlig, men tar inte bort hans åldrande, så han bara fortsätter åldras och blir helt senil och bara ligger och babblar. Så det finns ofta det här temat att vi ska vara väldigt försiktiga för vad vi önskar oss. Att någonting måste gå fel, eller att vi måste göra någonting väldigt hemskt för att bli odödliga. Att bara de som, ska man säga, naturligt är odödliga, som älvorna och sådär, de får lov att ha dem och änglarna och sådär, men vi vanliga människor, vi måste hålla oss på vår plats, att vi ska inte ha den här hybrisen och försöka kämpa emot vad gudarna eller naturen har bestämt för oss. Det är rätt intressant att, så här, att Gollum blir sådär hemsk, men också i Narnia-serien. Där har vi den här vita häxan, att det var också någon som åt en förbjuden frukt och fick en sån sorts odödlighet, men också blev helt psykopatisk och vansinnig.
Mm. Ja, och sen är det ett återkommande tema för filosoferna. Om man går igenom filosofihistorien, så man kan ju säga så här kort och gott att filosofi många gånger handlar om hur man förbereder sig för döden.
Ja.
Och där är det ju en väldigt stor acceptans inför att vi ska dö. Vill du säga någonting om de vanligaste argumenten som filosoferna har?
Ja, alltså det är Montaigne som var en av de här filosoferna som tyckte att meningen med filosofi är att lära oss att dö. Han använde sig av tidigare filosofer, stoiker till exempel, som menade att allting som sker enligt naturen är gott. Och att dygd handlar egentligen bara om att anpassa sig till naturen. Så det är ett av de stora argumenten. Och det är också ett av de argumenten som folk ger själv. När man frågar folk om vad de tycker om radikal livsförlängning. De tycker ofta att det är onaturligt, säger de. Är den största, ska man säga, en av de största moraliska anledningarna. Annars så kan man säga det filosofiska motståndet. Att det kommer på, ska man säga, det är olika typer av argument. En typ av argument säger att det är på något sätt metafysiskt fel att frukta döden, att eftersom vi inte finns när vi är döda så kan vi inte skadas av döden. Mm, så vem är det som skadas av döden? Du finns inte.
Nej.
Och om du lever så lever du och är inte skadad av döden. Så att det är liksom omöjligt och det är irrationellt att frukta någonting som inte kan skada dig.
Mm. Där tycker jag du har ett väldigt bra svar på den frågan. Det här, att den som är död, vad spelar det för roll? Den personen lever ju inte. Men du har den här fina liksom liknelsen med att om man somnar och så visar det sig att man faktiskt har sovit när det var ens bröllop. Man skulle faktiskt ha, man skulle varit med, fått vara med på sitt bröllop, men man sov istället. Att det är på något sätt att den som dör går miste om kanske massa fina saker. Kan du utveckla det?
Ja, precis. Så ekonomerna, de pratar om alternativkostnad. Så hur stor är döden som alternativkostnad? Den är helt enorm, för den utesluter allt annat du kan göra. Och det räcker som svar, kan man säga. Att det är helt enkelt en enorm alternativ. Så man kan säga lite roligt att vad jag säger är att döden är relativt dålig. Relativt till allt annat du kunde gjort om du inte hade varit död.
Just det. Den är alltid sämre än ja, eller den behöver inte vara det.
Kanske. Nej, den behöver inte vara det. Så jag är inte absolutist på det sättet att man måste leva under alla förhållanden. Men under normala förhållanden, så länge livet är bra, är döden dålig.
Mm.
Och på något sätt kan man säga ju bättre livet är, desto sämre är döden. Och om livet är riktigt, riktigt, riktigt dålig, så kan det vara lika dåligt som döden. Och döden kan till och med vara bättre. Men då pratar man om, ska man säga, två jättedåliga saker. Det ena är mycket lidande, det andra är död. Och det visar hur dålig döden är. Att det enda som döden möjligtvis kunde vara bättre, det är fruktansvärt och hopplöst lidande.
Mm.
Så dålig är döden.
Exakt. Men det finns ju till och med så att om vi tittar på dödsstraffet,
ja,
så är det på något sätt inbyggt i dödsstraffet att det är ju det värsta straffet man kan få. Alltså det är ju till och med värre, alltså när man får höra att någon så att säga blir, inte benådad, men istället får ett långt fängelsestraff istället, som lär vara förenat med otroligt lidande, så är ändå döden värre. Det är, även om inte filosoferna skulle hålla med om där, så är det på något sätt det man indirekt säger.
Ja, egentligen vet jag inte, för att man hör också att vissa håller inte med om det, utan de tycker att det är värre för den här personen och de får sitta i fängelset och tänka på vad de har gjort och sådär. Alltså men det är sant, alltså vi rent formellt så ser vi ju dödsstraffet som det absolut mest allvarliga straffet. Det är sant. Så på många sätt så har vi i vår kultur en värdering av livet och ska man säga en riktigt, riktigt negativ värdering av döden. Men vi är väldigt ambivalenta. Det är så att vi tycker den är fruktansvärd, men samtidigt så har vi väldigt många ursäkter för döden. Och vi tycker den är godtagbar under väldigt många förhållanden. Till exempel, jag frågar mina studenter om det är dåligt för någon som är 90 och som har bra liv och sådär, att dö. Och många av dem säger nej. Mm. De är gamla.
Mm. Ja, det lär väl vara den kanske mest utbredda åsikten, att ja, det är inte så tragiskt.
Nej, de hade ett bra liv. Ja. De var gamla. Mm. Så, och det ställer jag mig helt emot.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi kommer komma in på dina argument för varför det här är dåligt. Men några andra såna här klassiska filosofiska, jag bara tänker på en annan sak. Som du tar ju upp de här existentiella pessimisterna. Som det mest berömda är ju Arthur Schopenhauer, som är sån här superpessimist, som menar på att döden är liksom en befrielse från det här skitlivet. Kort och gott. Vad har du att säga om det?
Schopenhauer, han är så fantastiskt rent pessimistisk. Han säger att många beklagar sig över att livet är så kort, när det egentligen är ett av de bästa sakerna med livet. Jag håller faktiskt med Schopenhauer om en sak, och det är att han säger att en av de saker som gör livet plågsamt är att vi är medvetna om vår död. Jag kallar det här en sorts global existentiell pessimism, för det är, liksom, det är inte bara pessimism om en eller annan grej, utan det är om själva livet, att existera. Så att Schopenhauer, han menar ju att det hade varit bättre att aldrig existera, och det är också en ganska vanlig syn i filosofin och i vår kultur, och det finns även filosofer idag som för den linjen.
Men för det var nog lite nytt för mig. Schopenhauer är ju berömd för det här, ja. Men du menar på att även andra, liksom, är det en utbredd åsikt idag att livet är så piss att man borde dö?
Ja, en ganska populär, ganska nylig bok av en sydafrikansk filosof som heter David Bennett, och den har titeln Better Never to Have Been, som argumenterar just att det hade varit bättre att aldrig existera, och han drar ju slutsatsen att det är fel att ha barn, att det är moraliskt fel att ha barn, och han menar då att vi ska alla sluta ha barn, och på så vis så upphör ju allt lidande i världen.
Men varför är det fel?
Därför att det är alltid bättre att aldrig ha funnits än att finnas. Även det bästa livet är inte värt att leva för honom.
Det är ju otroligt pessimistiskt.
Ja, det är ofattligt pessimistiskt.
Ja, men vad är det i livet som är så fruktansvärt?
Ja, men det är mycket det här med att det är lite av en, ska man säga, filosofiskt argument igen, att, eller metafysiskt kan man säga, att om man aldrig existerat, då har man inte förlorat någonting, för man finns inte, så man har ingenting att förlora, så att säga. Så det är lite sådär, så att även om det bara är lite, ska man säga, smärta och sådär i livet, så hade det ändå varit bättre att inte finnas, för att man förlorar ingenting på att inte finnas, eftersom man inte finns. Det finns ingen där som förlorar någonting.
Det är samma logik som de som inte vill ingå en relation, eller som vill gå in i en relation, kan man ju säga. Att så här, alltså, det är ju, för då kommer man ju aldrig bli sårad. Det är samma sak, men man glömmer ju bort vad man vinner på. Nej. Att kasta sig in i livet.
Nej, det är som Bob Marley, No Woman, No of crying. Yeah. Precis, så jag säger det liksom, better women and crying and yeah. everything. Yeah. I mean, med hela livet. Men det är också, det finns en viss variant på utilitarism ju, som är den här negativa utilitarism, eller som inte vill att vi ska liksom satsa på att maximera lycka, utan vi ska minimera lidande.
Det är nog bra att du förklarar vad utilitarism är.
Utilitarism, det är moralfilosofi som reducerar allting till hur en handling antingen främjar lycka eller inte främjar lycka. Så att för alla då. Så att en handling är rätt om den jämfört med andra handlingar maximerar då lyckan i världen för alla. Och sådär. Mm. Men så finns det ju de som har kritiserat den. Ja, men är det inte viktigare att fokusera på att ta bort lidande? Så att säga. Så om man har ett val att göra en människa som är okej, lycklig, jättelycklig, eller att ta en människa som verkligen lider och ta bort lidandet, så ska vi ta bort lidandet. Men om man då skiftar fokuset till att det viktigaste av allt med vår handling är att ta bort lidande, om man då lägger till insikten att alla människor på något sätt, det är svårt att leva för oss alla, vi alla lider,
då borde vi sluta existera.
Så borde vi sluta existera. Ja. Då har man lyckats. Ja. Så att det finns en bild som Schopenhauer använder. Han säger det. Hade det inte varit bättre om jorden hade varit som månen? Bara mineraler. Ingenting biologiskt. Alltså djuren ska också bort. Men djuren har... Det måste ju sägas att djuren har det fruktansvärt på inga sätt. De säger... Om man lyssnar på fågelsången, så allt de säger är överlevnad, mat. Så här. Fruktansvärt. Så att han har den här bilden. Liksom, och det här, den här ska man säga, mineralplaneten då, som inte, där finns inga känslor, finns ingen smärta. Så att säga. Smärtan är borta. Det är en sorts hyperkänslighet kan man säga. Och det kan man förstå. Men,
varför tar man inte bara livet av sig?
Det har filosofer också sagt, som inte är pessimister. De har sagt, varför är du här och argumenterar med mig? Det säger Epikurus, säger det. Att de som säger det, de kan inte mena allvar, för då har de inte varit där och argumenterat.
Ja. Det borde väl vara ett ganska bra argument. Att liksom om Schopenhauer, ja. Menar, eller den här sydafrikanska filosofen, ja. Verkligen menar vad han sa, skulle man gå upp på morgonen och skjuta sig i huvudet.
Ja, men jag tycker väl det. Alltså, han säger så här att varför jag inte tycker att livet är värt att börja, så betyder inte det att jag inte tycker det är okej att fortsätta det nu när jag har det, så att säga. Så han säger liksom ungefär som att man befinner sig, man har åkt till fel semesterort och man upptäcker det, men så tycker, ja, men det är ändå lika bra att jag är här, så att säga. Det hade varit bättre om jag inte hade åkt, men nu när jag är här får jag ändå göra det bästa av situationen.
Får jag gå till baren då och ta en drink?
Alltså, men jag tycker det här, jag tänker på det här, så har den synen, jag har lite olika, ska man säga, tankar angående detta. Att ha den synen, för det första, det är väldigt så här otacksamt mot sina föräldrar då, som har offrat så mycket för att man finns till. Och så säger man, det hade varit bättre om ni inte hade gjort det här. Liksom, om jag aldrig, för det är väldigt otacksamt. Liksom, alla blöjbyten och allt det här. Och sen så menar jag också att min syn är, ska man säga, lite humanist på det sättet som Kant är humanist. Att jag menar att vi är mirakel och att vi är unika och oersättbara. Och att man inte kan sätta ett pris på oss. Jag ser det, man säger kosmiskt, så ser jag det som att jag vet ingenting i universum som är mer intressant än det mänskliga medvetandet, liksom vår förmåga att omfatta universum i en tanke. Det mesta andra som finns, det finns ju bara liksom som ett objekt, men vi finns både som objekt och som inre universum. Man säger, vår hjärna är ju, ska man säga, bara ett ganska simpelt objekt utifrån sett, men inifrån så är det ju en helt annan berättelse, utan det är universum, och ett universum kan inte fullständigt ersättas av ett annat universum. Så man ser på sin mamma eller sin fru, man säger, eller sina barn, så man säger, stoikerna säger att du ska inte gråta om de dör, för det finns ju andra mammor. Ja. Det finns andra barn. Ja. Och utilitarister kan säga så också. Det finns svenska filosofer som säger så, du är inte speciell, jag är inte speciell, det är ingenting. Och jag menar, vi är alla speciella, säger jag. Ja. Ja.
Ja, Torbjörn Tännsjö är ju en sån filosof som säger så. Han är utilitarist.
Han är utilitarist, ja, ja, precis.
Men det är ju det som är intressant med varför... Jag har gjort ett avsnitt om stoicismen och det är en väldigt lockande filosofi.
Ja, visst.
Jätteintressant på många sätt, men där den har fel, det är ju det här att du ska liksom inte känna några begär, så att om dina barn dör så ska du liksom inte känna att liksom... Ja, men de var till låns. Ja, ja. Det där är ju en jätteintressant filosofi, men den är totalt omöjlig i verkligheten.
Ja, visst. Och när du säger godnatt till dina barn så ska du se dem som redan döda.
Ja.
och det här med liksom, den här fantastiska passagen där en stoiker han beskriver: titta på din favorit keramikkopp. Om den går sönder så kan du bara rycka på axlarna, för det finns ju fler keramikkoppar. Och tänk så också om dina fru och din barn, så kommer du aldrig bli orolig, aldrig bli berörd.
Och det är bara att det inte går.
Men då har vi den här fokus på att man inte ska lida, man inte ska vara berörd, som jag inte håller med i utilitarism eller stoiker och sådär, eller hela visdomstraditionen som är lite självcentrerad på det sättet att liksom meningen det är att aldrig förlora sin sinnesfrid. Och det är klart, om man inte vill förlora sin sinnesfrid, då kan man ju inte ge sig in i någonting där man riskerar någonting. Men det verkar som att ha barn och kärlek och stora projekt och uppfinningar och sådär, det är risker om vi blir skadade och vi lider. Och det är okej, hela det paketet, menar jag. Och jag tycker man ska få lov att bli ledsen när någon man älskar dör. Och jag tycker att det är, får man säga, ett bättre, finare ideal att ha någon som verkligen sörjer och verkligen blir ledsen om någon nära dem dör, än någon som rycker på axlarna och säger: vi är alla timliga ting, vi ska alla dö, vi är inget speciellt. Hon var inget speciellt, jag är inget speciellt, skriver, jag tror det är Tännsjö som skriver det. Jag är inte för att peka ut honom, men eftersom du är familjär med det tänkandet. Och utilitarismen är ju väldigt mycket det här med att vi tänker på de stora helheterna, vi tänker inte på individerna och sådär. Men jag vänder mig ganska mycket, och därför lite överraskande har jag blivit lite mer, går jag lite mer mot Immanuel Kants filosofi än vad jag gjorde innan jag började titta på den här frågan, just för att han har den här respekten och den här, man kan säga, eller den här liksom förundran över vad det är att vara en tänkande fri varelse, eller man ska säga vårt, de här universum som vi är. Och när jag ser på vad ska man säga, för Schopenhauers dröm om det här, den fullständigt livlösa planeten. Så ja, det finns inget lidande, det är bra. Men det finns ju ingenting annat heller. Och det är fruktansvärt fattigt och tomt. På något sätt är det ju också ett liv. Liksom ett liv utan lidande kan ju vara dåligt på andra sätt. Det kan vara fruktansvärt tomt.
Men det är ju också ett religiöst tänkande, tycker jag också. Alltså i din bok, så du citerar ju filosofer och återkommer till filosofer. Och nu säger du här att Immanuel Kant är en person som vars tankar då går att ansluta sig till. Men det är också på något sätt, som jag ser det, nästan ett slags kristet budskap i det här. Mm. Och livet är ett mirakel.
Ja, absolut. Jag håller helt med om det. Jag tror där har de träffat helt rätt. Att life is sacred, så att säga. Och sådär. Att glömma bort att vi är individer och på något sätt försöka underspela det och säga att det är inget speciellt. Jag menar att det är ett misstag. Alltså det är ett kognitivt misstag. Det är missuppfattning om hur saker och ting ligger till. Jag kommer att tänka på just det med, man ser Kants moralfilosofi, så menar han att grunden till när vi gör fel, det är att vi behandlar människor som om de bara är objekt. Som om du kan använda dem hur som helst, som om de inte som du är värda i sig själva, så att säga.
Just det.
Man
kan inte prata om, filosofer hamnar på någon slags gruppnivå då, man glömmer bort att alltså varje individ känner.
Ja. Men som sagt, alltså vi är så otroligt ambivalenta, och vad ska man säga, det är väldigt så här, det är komplicerade saker, men vi är ambivalenta med hur vi tänker om det här. För på ett sätt så erkänns det här väldigt mycket, om man säger i Sverige, och det är väldigt, ska man säga, tanken om allas lika värde. Det är ju just det här som jag säger. Och som Kant säger, att oavsett vad vi har för värde för andra människor eller för samhället eller sådär, så har vi ett människovärde som ingen kan ta bort. Du kan till och med handla dåligt och hamna i fängelse, men även där så ska du bli behandlad som en människa.
Verkligen.
Det tycker jag är fantastiskt, och exakt där är min början, helt enkelt, att jag har ett oerhört värde på livet och på individen.
okej, om vi pratar om en annan aspekt då. Det är, du säger att det finns en falsk föreställning i samhället om att åldrande skulle vara något vackert. Du citerar ju Helen Mirren som då på Twitter, eller X som det heter idag, har sagt att men 50 var fantastiskt, 60 är helt magnifikt, 70 det är det vackraste jag varit med om. Hon liksom, ja. Det blir vackrare och vackrare att åldras, och många skulle ju hålla med om det, att ja. Åldrandet är så vackert, men du menar på att det där är falskt.
Ja, alltså det finns ju ikonisk sanning, ja, och sanning är det att om man ser på, vad ska jag säga, lyckostudier och sådär, så är det ju många som är ganska lyckliga. De säger att, vad ska man säga, att olyckliga människor är folk i medelåldern kring 50 och sådär, och sen så blir det bättre igen och så, att man kan prata om ett visst lugn som infinner sig när man är äldre och sådär, så det finns kanske positiva saker att bli äldre. Men för det första så menar jag att mycket av det som är positivt med att vara äldre handlar inte så mycket om åldrandet. Så att jag ser ju åldrandet då som en fysisk process, och den fysiska processen handlar alltid om att någonting blir sämre fysiskt. Så det, men samtidigt så vinner du ju mycket erfarenheter i livet och kunskap om dig själv, en sorts visdom. Men det är inte detsamma som att åldras. Så att det kan mycket väl hända att det är underbart att vara 70. Men det är trots åldrandet, skulle jag säga.
Fast det är de ackumulerade åren som spelar roll.
Då? Exakt, det är alltså erfarenheten, ja, som gör det härligt att vara 70-80.
Men kan man inte kalla det åldrande då?
Nej, utan jag ser det som kronologiskt så är du äldre. Du har levt längre. Men biologiskt så har du också åldrats. Det vill säga att din kropp fungerar inte lika bra som gjorde tidigare. Dina ben är skörare till exempel. Så du blir orolig för att ramla. Ramlar du så kanske du bryter höften, och så då blir det riktigt farligt. Och så kanske du dör av det. Och det är ju åldrandet inför den här enorma risken. Men så jag skiljer mellan kronologiskt och biologiskt åldrande. Så kronologiskt åldrande, det är bara att tiden går, att du lever länge. Det är bra. Jag vill ha jättemycket av det. Och på något sätt så att det är skönt att vara gammal. Jag ser det som att det stöder min syn att vi ska leva länge. Och jag menar att det är trots att vi åldras. Så jag vill att om Helen Mirren hade både haft, ska man säga, sin kropp när hon var 20-25 och en robust hälsa, så hade hennes 70-årsliv och 80-årsliv varit ännu mer förbaskat bra, som hon säger.
För du citerar ju också en forskare som heter Lars Tornstam.
Ja.
Så han har ju forskat om äldre. Jag är socionom. Ja. Det är en sån här, liksom en portalfigur inom socionomkretsen. Han pratar ju om åldrandet som någonting väldigt vackert. Och han har ju gjort studier då på äldre där han har tagit fram den här teorin som heter gerotranscendens. Att man på liksom äldre dagar nästan upplever någon slags eufori. Man kommer till något tillstånd där man inte bryr sig om materiella ting och sådär. Och i din förståelse då, så skulle det vara någon slags att kronologi, men kroppen förmultnar ju ändå försiktigt. Men jag undrar, kan det vara så att liksom det faktumet att kroppen förmultnar också gör att, men du blir inte lika aktiv, att alltid vara 25 år och liksom attraktiv, så om man säger så, att det också kan skapa en stress, att man kan liksom inte uppnå den här euforin om man har en allt för frisk kropp, så att säga.
Jo, det kan faktiskt vara så. Så det kan vara så att man blir skörare och, vad ska man säga, ens möjligheter på ett sätt, de fysiska möjligheterna krymper, gör att, ska man säga, de själsliga möjligheterna öppnas, kan man säga. Och det är ju någonting som redan Platon skrev om, att det är väldigt skönt att inte ha så många ungdomliga begär, för då kan man liksom fokusera på idéer och filosofi och sånt där.
Det är ju sant.
Ja, man blir liksom mellow. Så det är själva det här att man håller på att gå sönder så på olika sätt som skapar den här, vad ska man säga, geotranscendensen här. Jag vill säga att man blir mer själslig och mindre kroppslig och sådär. Det kan man ju säga att det verkar inte hända för alla. Och det verkar att ofta så, om du känner äldre människor, det handlar väldigt mycket om att ta hand om kroppen. Det pratas väldigt mycket om det. Så jag tror inte man ska överdriva det fenomenet och hur utbrett det är. Utan det är väldigt, det är många som blir, liksom säga, mer, kroppen blir mer närvarande när de är äldre. De måste gå på sådana här sjukuppdateringar, och de har sina pillerburkar och Och konversationen kretsar kring mediciner och doktorer och sådär. Så att, men jag tror inte, alltså lite grann är det en idealisering. Det vore ju väldigt härligt om vi hade någonting underbart att se fram emot, så att säga, när det ändå är oundvikligt. Mm. Jag tror det är lite grann skönskrivande. Mm. Sådär. Men vi har en vilja att det är härligt. Men förutom det, om man nu säger, ja, i bästa, att det är så att det har en fantastisk effekt att åldrandet, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimers, allt det där kommer på grund utav åldrandet, men det kommer också bra saker. Då menar jag att det kommer till ett för högt pris. Det är lite grann, du vet, det finns ju folk som har varit med om krig och sådär, och de säger att de på grund av kriget så har de då fått andra värden, att de uppskattar livet mer. Men vill ju inte starta krig, så att säga, bara för att folk ska bli påminna om hur bra det är att leva. Det är inte värt det, så att säga. Det är för hög kostnad.
Ja, jag tycker också det var ett bra argument, alltså just det här att alltså ger och transcendens, att sitta, jag har träffat på ganska få gamlingar som har uppnått slags buddhaskap, utan det är ju som du säger att man är väldigt upptagen vid det kroppsliga, alltså bara jag som 43-åring är mer upptagen vid det kroppsliga än vad jag var när jag var 20, alltså det har ju börjat hända, oj vänta, nu är jag spelar fotboll så gör det ont i vaden efteråt, sådana där saker, alltså det, jag tycker att steget mot upplysning är inte där.
Det är lite grann som att det finns en tradition för att säga sådana här saker, och för vi vill ha en ljusnande framtid liksom, när framtiden än är, så att säga. Alltså den här, ska man säga, jag tror jag skriver på engelska, jag skriver most people are as mellow as they want to be in early middle age, att vi är ungefär så lugna som vi vill vara när vi är omkring 40. Mm. Ja. För då har vi inte börjat bli sjuka heller, så att säga, och bli påminna av kroppen på sådana här otroligt tråkiga sätt. Jag menar, vilket bortkastat tid att gå och liksom bli kollad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du har ju då ett begrepp som vi måste prata om, som heter radikal livsförlängning. Du pratar ju om att det här med evigt liv, det befattar du inte riktigt med, för att det finns ju en massa problem med det. Men just att det här att radikal livsförlängning, om vi börjar där, hur länge vill du att vi ska leva?
Jag vill att man ska kunna leva så länge man vill.
Okej, okay. Så att om jag är sugen på 500 år, så är det är en rimlig tid?
Ja. Jag tror det är omöjligt att sätta en siffra. Jag menar, om jag säger 100, så säger jag på min 100-årsdag och jag planerar att spela tennis nästa vecka. Det beror ju sen. Jag tror inte man kan sätta något nummer, utan det handlar väldigt mycket om frihet. Att man inte, ens historia avslutas när man tycker att det är rätt tid att avsluta. Den avslutas inte bara utav tillfällighet, att man någon, ska man säga, ett slaganfall eller något sånt där helt plötsligt, utan när man har fått nog så kan det avslutas.
Hur tänker du att det rent praktiska går till? Jag förstår att du är inte en vetenskapsman som sysslar med radikal livsförändring, du är filosof, men ändå, hur ska den här livsförlängningen gå till?
Ja, som sagt, jag är ju inte vetenskapsman, men det finns olika förslag, och på en nivå så handlar det om att man vinner ett tiotal år, 20-tal år. Och då handlar det ofta om ens, redan ens vanor och sådär, så kan man ju förlänga livet. Men det är fortfarande, och också man tar vissa sådana här molekyler och sådär. Det handlar väldigt mycket om att, då att man håller sig friskare längre och man når till ens biologiska taket. Okej, då kan du leva till 100 eller 120 kanske, något sånt där. Men det räcker ju inte, så att säga, så som jag ser det. Så att jag vänder mig mot en ganska vanlig och ganska förnuftig hållning, att det handlar om att man så att säga, man fokuserar på att man lever hälsosamt så länge som möjligt. Men man fokuserar inte så mycket på att leva så länge som möjligt. Där är jag, ska man säga, mycket mer radikal. Alltså, jag tycker också att det är viktigt att man lever. Alltså inte bara med hälsa, utan att man inte är död, tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Och det är väldigt, väldigt intressant. Alltså, folk har väldigt avslappnad känsla om döden. För jag tror nästan de flesta skulle nicka och säga att det viktiga är inte att vi lever länge, men att vi är friska så länge som möjligt. Jag tror det är nog den vanligaste synen.
Och vad skulle du säga att din syn är?
Ja, min syn är att vi får den, genom vetenskap, den frihet att leva så länge vi vill. Ja. Det är min syn.
Men det bygger också på att man lever ändå hyfsat med hälsan i behåll.
Ja, absolut. Men jag menar, man ska inte förnysa åt och leva, även om man inte har fullständig hälsa i behåll.
Nej, men tillräckligt bra ändå för att på något sätt uppskatta, ja, och vilja vara kvar, ja, i det här livet.
Ja, absolut. Så, ja. Alltså, så länge man inte lider för mycket. Så, men det här med att bara liksom insistera, nej, livet det vill jag inte ha om jag inte är 100% hälsosam. Det är väldigt märkligt. Jag menar, många studenter de sa så här, nej, jag vill inte leva för mig. Jag tänker om jag sitter i rullstol när jag är 80. Men det finns ju människor som lever hela sina ganska bra liv, eller mycket bra liv, i rullstol från början. Ja. Så det är väldigt mycket sådär att vi tycker att liv som inte är liksom helt perfekt hälsosamma är värda att leva. Men det är egentligen, det håller ju inte, om man säger så. Det är närmast moraliskt märklig syn. Så, men så är det. De har gjort studier om detta. Så de har frågat folk så här, om du får ha din, ska man säga, fysiska hälsa, men inte, kanske inte helt mental hälsa och så där, vill du leva längre då? Nej, då vill jag hellre dö. Och också om du inte är helt fysiskt, du är mentalt är helt okej, men du är inte fysiskt helt okej, vill du leva längre då? Nej, utan du måste vara både helt perfekt fysiskt och helt perfekt mentalt. Då vill folk ha det här radikal livsförlängning. Det är liksom bara om de är i superbra form. Men det kan ju inte stämma, för jag menar, många människor som dras med massa åkommor och så vidare tycker det är underbart att leva ändå. Ja.
Men med de här ännu längre, om vi pratar 200-300 år, hur
gör man det? Ja, alltså det måste ju, alltså det är de paradigmen som finns nu, det är ju, det handlar ju om att, ska man säga, tränga sig in i DNA och ändra, så att säga. Så ja, det är, någonting måste ändras fundamentalt. Vi måste,
genterapi,
vi måste skriva om oss på något sätt. Ett annat paradigm är att man säger att det finns liksom 7, 8, 9 stora sätt som kroppen systematiskt går fel på. Så man kan säga, detta är åldrandet. Och sen så säger man, vi hittar på någonting som kan lösa för alla de 7, 8, 9 sätten. Och så att vi hela tiden reparerar oss innan vi blir väldigt sjuka. Överhuvudtaget så handlar det liksom, vad ska man säga, radikal livsförlängning. Det handlar väldigt mycket om preventativ medicin. Så att det här idén att först väntar vi på att vi blir sjuka och får cancer och så vidare, och sen så sätter vi in kemoterapi och sådär. Det är inget recept för att leva länge. Nej. Det är väldigt reaktivt. Alltså det är helt fel sätt, menar jag. Jag menar att vi måste satsa mycket mer på förebyggande.
Just, och du skriver också att bioteknik har skapat, vad du säger då, en moralisk svindel. Alltså absolut. Plötsligt så kan man gå in i DNA och rätta till gener och så vidare. Alltså att det skapar ju frågor då, vad är rätt att förändra? Vad skulle du säga, vad är rätt att förändra?
Exakt. När jag nämner genetiska och epigenetiska intervention och ingenjörskonst och sådär, det är många som blir nervösa, och det tycker jag är okej. Jag menar, man introducerar nya möjligheter, då får man nya frågor, nya val, nytt ansvar och så här. Så att det måste diskuteras. Så det är inte säkert att allt vi kan göra är någonting vi ska göra. Så att, men när det gäller just att sakta ner åldrandet och göra någonting åt åldrandet, så tror jag att argumenten mot är svaga. Mycket svaga, helt enkelt. Det här med svindel, det är egentligen det. Det är en amerikansk bioetiker som heter Sandel, och politiskt tänkare som heter Michael Sandel, som skriver just det, att problemet i ett liberalt samhälle är att det är väldigt svårt för oss att säga nej till några av de här förändringarna. Så om individerna vill ändra sig själv på något sätt, så vad ska vi då säga, eftersom vi tycker att självbestämmande är det viktigaste av allt. Så att det är som att everything goes. Men vad betyder det? Ska föräldrarna få bestämma hur barnen ska se ut fullständigt? Eller vad de ska ha för talanger, om man nu kan göra det? Var drar man gränsen?
Eller ta bort barn helt enkelt som inte...
Ja, ta bort barn.
Ja, som inte har ens liksom grundläggande...
Absolut.
...krav, absolut, så att säga.
Man väljer ut de som är mest lovande och så vidare. Det hela är väldigt osmakligt, kan man säga, på många sätt, möjligheterna. Men som sagt, de kanske är osmakliga för att vi inte är vana vid dem. Eller så är de osmakliga och vi ska inte ha dem. Så att det är en jättebra diskussion att ha. Men jag vill, vad jag vill göra är det är inte att försvara all användning utav tekniken för att modifiera människan. Det är inte vad jag försvarar. Men jag försvarar detta fallet med att sakta ner och ta bort åldrandet. Eftersom det är roten till de flesta folksjukdomarna och det som dödar flest människor i världen. Och att ändra, ska man säga, så att människor åldras långsammare och blir mer friskare, det utvidgar ju deras frihet att göra vad de vill med sitt liv. Det är inte som om du säger jag ska plocka ett barn som är jättebra på att spela violin eller som har en annan sorts bygg, att man bestämmer vad de ska göra med det, men liksom med mer hälsa och längre liv, det får du ju göra som barn, så att säga, vad du vill. Det är mer öppet.
En sak som jag funderade på där, när det kommer till radikal livsförändring, om vi säger att jag är intresserad av att bli 300 år gammal, och med ditt scenario så låter inte det så dumt. Man får ju oerhört mycket tid till att göra fantastiska saker, fortsätta förkovra sig. Jag skulle kunna göra den här podden, tänk om den fanns i 200 år, då skulle jag ju hinna intervjua rätt många. Men det bygger också på att min familj och mina barn också ska ha levt så här länge. För att en sak som är för mig den stora skräcken i livet är att överleva sitt barn. Mm. Så jag tänkte att jag skulle överleva. Alltså jag blev 300 år, men mitt barn nöjer sig med 115. Mm. Alltså den grejen bygger inte det här på att jag också måste få med mig min familj.
Mm. Ja, nej, då får du försöka övertala din son, såklart, och leva länge. Absolut, absolut. Det är ett sådant här vanligt argument att jag vill inte leva så länge, för då kommer alla som jag känner vara döda och sådär. Men naturligtvis, om detta sker på teknologisk väg, så är det ju någonting som alla omkring dig också kan få tillgång till.
Ja. Men precis, men det kanske ändå, då måste de ändå säga ja till det liksom.
Ja, de måste säga ja till det. Ja, men annars får du ha ett val ju. Om det verkligen är så att du inte kan eller vill fortsätta.
Ja, exakt. En annan sånt argument som du tar upp, du säger ju så här att ja, men tänk allt som genier skulle kunna, om de stora genierna hade levt ännu längre, de hade levt tre gånger så långa liv, då hade de ju kunnat uppfinna ännu fler stora saker. Och då skulle man ju kunna säga då, ja men tänk fall diktatorer och demagoger hade fått leva lika länge, då hade de kunnat fortsätta terrorisera människor så länge. Vad säger du om det?
Jo, men det är absolut sant. Jag menar, om man förlänger livet på alla människor, så är det vissa taskiga människor som också lever länge.
Som säkert också skulle ha ett stort intresse av att fortsätta vara kvar.
Ja, absolut. Jag menar, det är definitivt sant. Så jag menar, så i dagens läge så har ju, ska man säga, taskiga människor, diktatorer, möjlighet att leva längre än någonsin i historien. Men samtidigt så har vi också färre riktigt ruskiga diktatorer än vi haft tidigare. Så det verkar inte gå den vägen.
Det har ingenting med långt liv att göra.
Alltså, svaret är här naturligtvis, vad jag menar är det här att lösningen på det att det kan finnas diktatorer som lever lite längre, det är ju inte att alla människor måste dö. Det är ju den absolut klumpigaste lösningen. Verkligen.
Ja, det är faktiskt
det är liksom som man ska klippa naglarna med en yxa eller något sånt där. Det är helt förrykt. Det är otroligt omoraliskt liksom. Och säga till mina föräldrar att ni måste dö, för det kan hända att det är någon taskig människa som också lever längre. Det är egentligen svaret att det är liksom kuren är mycket värre än det är vi ser inte så som saker är nu, eller det normala status quo, det vi ser inte det som problematiskt, vi ser inte det som hemskt, så att säga. Vi ser inte det att 100 000 människor om dagen dör då på grund av åldrandet och så oerhört mycket lidande och sjukdom och sådär som det är ansvarig för. Så därför är det lätt för oss, eftersom vi inte riktigt ser det som ett problem, vi ser det som ganska naturligt, eller det är bara en del av livet att vi åldras, blir sjuka och lider och dör. Så ser vi inte vilken oerhörd kostnad det är. Så vi tänker, okej, men om vi ändrar på det, då kan det ju hända att någon diktator lever länge. Ja, men då kan vi inte ändra på det. Men det är för att vi inte insett vidden av problemet. Ja, det finns ju mer detaljerat svar man kan ge också. Jag menar, man kan säga att diktatorer kan ju avsättas på andra sätt än att de dör. Jag menar, det är ju sällan att de dör naturligt död. Så det är ju inget problem direkt att ta för stort allvar, tycker jag.
Det finns en svensk filosof verksam vid Södertörns högskola som heter Fredrik Svenaeus, som har varit gäst hos mig ett par gånger. Han har skrivit en bok som heter Om det naturliga, eller Det naturliga tror jag den heter. Den handlar ju om dels könsdebatten, det här med att kunna välja kön och att könskorrigera sig. Men han pratar också om de här transhumanisterna som ser att det finns ett, man kan på något sätt leva digitalt i ett mål. Det är också en strävan att leva för evigt. Men hans kritik är just det här, att vissa saker är naturliga. Hur mycket vi än önskar, men att vakna på morgonen och det är också en kroppslig upplevelse. Du kan inte lägga dig själv på ett datamoln, så att någonstans det är helt enkelt naturligt att dö, och den kampen kan vi inte vinna. Men du skriver ändå på något sätt som att jo, vi har vunnit över andra saker som är naturliga. Vi kan också vinna kampen mot döden.
Ja, kanske det. Men vi kan åtminstone skjuta upp döden så mycket som möjligt, menar jag. Men framförallt menar jag att det är inget fel är att göra det. Så transhumanismen, den har ju så att säga, 4 huvudambitioner. Så en sak är att vi ska bli mycket smartare. Och en annan är att vi ska bli mycket lyckligare. Och tredje är att vi ska bli mycket mer moraliska. Men den fjärde då är att vi ska kunna leva så länge vi vill. Så att av de 4 ambitionerna så är det bara den sista som jag är övertygad om att det är ett bra projekt. Och det är det jag försvarar.
Och det här med att det är naturligt att dö då? Alltså, vad är din replik till Fredrik Svenaeus? Tyvärr, det är oundvikligt.
Ja, visst. Jag menar, cancer är naturligt. Men jag tycker det är jättebra att vi har mediciner som försöker hjälpa oss genom cancer. Cancer hör ihop med åldrandet. Om vi ska verkligen få bort cancer måste vi göra någonting åt åldrandet. Jag tycker det är bara väldigt irrationellt att säga att ja, där drar vi gränsen. Vi kan inte göra någonting åt åldrandeprocessen, trots att vi vet att den orsakar alla dödliga folksjukdomar och allt lidande. Men av någon anledning så måste vi behandla det naturliga som någonting som är heligt. Jag vet inte, det är ett väldigt, vad ska man säga, det är oerhört traditionellt tänkande. Säger man så är man, kan man säga, en biokonservativ tänkare. Jag vet inte, det är någonting som, jag menar, grekerna och sådär, den här tanken att det är något så nästan gudomligt med naturen, och att vi får inte flyga för högt, för då sker det någonting, då hybris, att vi ska hålla oss på vår plats, och att vara människa, det är att åldras och dö och sådär, att det är essentiellt. Det är jag väldigt emot. Jag tycker inte det är essentiellt att jag råkar falla sönder och dö. Att jag tycker inte det är det som är jag. Inte alls. Jag tycker det stör mig. Jag tycker jag är mina intressen och mina projekt och mina olika känslor och medvetande och allt det där tycker jag är jag. Inte det att jag råkar nu mina ben skörare. Tvärtom. Det förhindrar mig. Yes. Så att det är jättestor skillnad där i filosofi. Han ser det som, och andra ser det som, ska man säga, essentiellt mänskligt att vi är förknippade med just den processen och att vi har ett visst livsspann och sådär. Och jag ser det inte alls. Jag ser det som något tillfälligt.
Just det. En annan sak som folk återkommer till när de hör dina argument, det är ju, eller när man pratar om radikal livsförändring överhuvudtaget, det är ju det här med överbefolkningen då. Tänk på alla miljarder människor på jorden plötsligt började leva så länge som de ville, då skulle vi bli överbefolkade och vi skulle inte kunna klara av att ge alla liksom mat och husrum. Vad säger du om det här argumentet?
Ja, så det är också ett gammalt argument. Det finns i Lucretius 100 år före Kristus, när det bodde 100 miljoner människor på jorden. Så var det också det, att överbefolkningen hotade. Men det är ju Malthus som är mest känd för det. Och det verkar liksom kanske så då att det är chockerande. Det har ju verkligen ökat befolkningen enormt mycket.
Berätta vad malthusianismen är, så att folk får
veta. Ja, alltså Malthus menade att så fort vi har framgång så har vi fler barn, och så barnen äter upp alla frukterna av vår framgång. Så det är Malthusian trap då, den malthusianska fällan.
Det är 1700-talet, slutet på 1700-talet.
Ja, vi kan liksom aldrig komma fram. Så att, och hisnande moraliska då slutledningar från det, att det är bra att fattiga människor dör, till exempel. Och sådär igen.
Hans tanke är att vi kommer aldrig kunna, alltså maten kommer ta slut. Det är hans kontentan. Så vi måste hålla befolkningen nere.
Ja, precis. Ja. Maten tar slut, så vi måste hålla befolkningen nere. Och att det är liksom, det sker ju på sitt brutala sätt. Befolkningen hålls ner, det blir för många munnar och mättar, och så blir det krig och så kollaps och så vidare. Så att det blir de här cyklerna, malthusiska fällan då. Men det verkar på något sätt som att vi har kunnat utveckla oss snabbare, och det blev inte, som säger, det problem som man trodde. Så att vi var 1 miljard människor på jorden 1803, tror jag ungefär. Och det var då hela mänsklighetens historia, så tog det att bli 1 miljard. Och sen tog det bara 100 år att dubbla det till 2 miljarder. Och nu är vi 8 miljarder. Så att det ser verkligen hotfullt ut, om man säger så. Men hittills så ska jag säga, konsumerar vi fler kalorier än någonsin. Trots att vi är fler än någonsin. Och det är på grund av teknologin, att den utvecklar sig fortare än att vi blir fler på planeten. Sen får man också se på vad framtiden bjuder på. Det ser ut som FN säger ju att vi kommer att bli stabilisera oss i slutet av detta århundradet. Och att vi kommer att vara då 10-9 miljarder. Och att sedan det kanske går ner, eftersom vi har färre barn i alla utvecklade länder, så föds det färre barn. Så det finns ju väldigt många regioner i världen som håller på att krympa väldigt mycket.
Du säger till och med att den enda världsdelen där faktiskt är en befolkningsökning, det är Afrika. De andra världsdelarna, där är det till och med ett problem att det inte föds till ett
mål. Ja, verkligen. Verkligen. Så Japan projicerade och förlorade kanske halva sin befolkning detta århundradet. Man ser de har under 1,3 barn per kvinna i Japan. Så kan tänka så snabbt det kommer att krympa. Kina börjar snart krympa. Det är en väldigt intuitiv tanke, men den verkar inte stämma rent empiriskt. Det verkar inte finnas ett stort överbefolkningshot. Och i de här prognoserna så är det ändå byggt in att vi ökar genom snittslivslängden. Okej. Okay. Så att om ingenting händer på den här fronten med åldrandet, anti-aging, anti-åldrandet, så verkar allting vara under kontroll, om man säger. Det finns fler områden som hotas av underbefolkningen än överbefolkning, om man ska hårdra det så lite. Men vad händer om man lever då flera hundra år? Eller att de verkligen hittar en kur mot åldrandet och folk håller sig kvar i hundratals år och sådär. Till slut kanske det kan bli ett problem. Och logiskt sett så är det så att om vi lever i 1000 år till exempel i genomsnitt, man säger så, om vi inte åldras, om man då ser på vår olycksbenägenhet, så får vi räkna med att vi har 1000 år eller så, 2000 år i genomsnitt. Då kan det bli ett problem.
Vad är det som kan bli problem?
Det kan bli ett problem om vi har för många barn för snabbt som sen själv får barn. Då kan det faktiskt bli en malthusianskt problem. Så är det.
Att det är helt enkelt för få som dör och för lite föda.
Ja, det är lite grann som du tänker dig att om du har en nattklubb och ingen går och det kommer nya folk hela tiden, ja. Då blir det fullt. Ja. Så lösningen, vad gör man då på en nattklubb?
Man kastar ut vissa, eller man får vara där vissa timmar liksom.
Ja, en bra dörrvakt, han släpper bara in folk när det går folk.
Ja.
Och det är lösningen då på samhället.
Så varje gång
det här problemet.
Men hur blir då, hur översätter vi det till vårt dilemma här? Så att om när någon dör, då får någon leva längre så att säga.
Ja, vi måste vänta lite på att släppa in nya människor. Det säger vänta lite att ha barn tills att folk börjar lämna jorden, folk börjar dö så att säga. Men alltså det dör ju av olyckor sådär, det dör ju många miljoner om året av andra anledningar än åldrandet. Men ja, då kommer man behöva vara försiktig precis som det här nattklubbsexemplet.
När jag läste det argumentet i din bok så det finns ett lite så här demokratiskt problem i det där. Alltså det finns något totalitärt i det där också. Jag gissar att det här blir ju staten som får bestämma då att din familj kan just nu inte få ett barn till därför att vi har så här många som har valt att leva till 1000 år.
Ja, det kan tänkas. Alltså det kan tänkas. Men man kan också tänka att det blir en moral som människor har, att vi förstår det, att priset av att vi får leva längre liv, det är att vi planerar vår familj. Jag menar, det finns ju familjeplanering redan nu. Folk accepterar det. De tänker, okej, det här är vår situation, hur ska vi planera vår familj? Och då kan det mycket väl vara så att det blir lite socialt oacceptabelt att bara ha hur mycket barn som helst. Det finns en filosof som faktiskt har jobbat på det här problemet i Kalifornien, John K. Davis. Han har skrivit en bok som heter The New Methuselah, efter Methuselah då, som levde 969 år.
Noahs farfar.
Ja, ja, precis. Han skriver om det här problemet. Han menar att det finns olika lösningar. Man kan säga så att om du vill leva som på det gamla sättet utan livsförlängning, då får du göra det och då kan du ha dina barn och så vidare. Men priset är då att du får gå med i ett sånt här lotteri där du kanske förlorar rätten. Det vill säga, om du vill leva på det här liksom mer naturliga sättet, okej, då får du det, men då får du heller inte leva vilken som helst.
Nej.
Så att folk kan ha olika modeller. Det kan ju också vara så att, jag menar, och hur populärt är det här egentligen? Om man frågar folk så är det ungefär en tredjedel och sådär ungefär som vill ha radical life extension, radikalt livsförlängande. Så det kan ju hända att det finns ställen där folk som vill leva på ett mer naturligt sätt gör det.
Ja. Det intressanta är att de du frågar idag kommer ju såklart säga det här är inte för mig. Men det är en helt annan sak när man sen har fått det här att fungera. Jag tror att, tro mig, den dagen det verkligen fungerar så kommer fler ansluta sig till din skara.
Det tror jag också. För motståndet mot den här idén, det tror jag väldigt mycket kommer från att man tror att det inte är möjligt. Så man vill inte hoppas på någonting som inte är möjligt.
Ett annat argument som folk ofta tar upp när det kommer till att leva länge, det är ju att till slut blir livet tråkigt att leva. Alltså okej, det är någonstans där med att man lever i högst 100 år som också gör livet så värdefullt. Men får vi ett längre liv så blir vi till slut, sitter vi hemma och bara rullar tummarna. Vad tror du om det?
Då tror jag att det är bättre att man jobbar på sin attityd än att man dör.
Vill du utveckla det?
Ja, då menar jag att då är det bättre att man försöker hitta intressanta och meningsfulla saker att göra i livet än att man väljer att sluta leva. Det är bättre problem att ha att man sitter och har det lite tråkigt än att man ligger i graven. Jag menar också lite starkare om man säger att jag menar att de har fel. Jag menar att det är felaktigt sätt att se på verkligheten och tro att det är tråkigt. Att jag menar att den här världen är intressant, universum är intressant, vårt predikament är helt oförståeligt och otroligt intressant. Så jag menar, då får man hjälpa de här människorna, deras vänner, får hjälpa dem att säga det här är ett fantastiskt liv och det måste du förstå, så att säga. Jag menar, tycker de det så i slutändan då, om de verkligen har det så tråkigt att det är bättre att dö, så har de ju den möjligheten också.
Ja, jag tänker också kanske bara att mycket av det som gör livet så vackert ändå är just på något sätt det här att man vet, alltså man kan ju också se framför sig, så den som jag är idag, när jag kan liksom blicka tillbaka och se på den som jag var när jag var 20, och det speglar på ett intressant sätt, och jag kan tänka så här, det jag tänkte då, jag liksom utvecklats nu, jag vill inte tillbaka till att vara 20. Och sen så får man liksom höra om de som är 60, de säger, ja men vi tänkte samma sak om när vi var 40. Att någonstans här så är det den här livslinjen som man kan se, men när den plötsligt blir 1000 år, jag förstår att det är så här, allt det där kommer ju kanske ändras, men kan man tänka sig att en del av liksom det magiska med livet, the miracle of life, att det också handlar om att den är utmätt?
Ja, jag tror inte det ju. Jag tycker om att se livet som säger, helt öppen framtid. Och jag tycker det är spännande att man förändras och växer. Och jag ser det som att man bygger någonting, man bygger en värld, så att säga. Och jag tycker det är förfärligt att den ska bara förintas. Sådär, ganska oceremoniskt. Så jag ser det inte riktigt så, utan jag ser det närmast som något hot som hänger över en. Det är lite grann som att man håller på med projekt, men så vet man att det kommer rivas ändå, och man vet inte riktigt när. Det är inte så motiverande. Så ibland så jag ser på min bokhylla så tänker jag, okej, hur lång tid tog det att läsa igenom det? Och visst, du vet, man har böcker som man bara halvt kommer ihåg. Så där, man tänker, jag ska läsa om alla de böckerna som jag har läst. Så, där, så tänker man, okej, hur lång tid har jag kvar? Det finns en bild av livet att det finns vissa saker man ska göra. A, B, C och D. Och sen när man är klar, då är man liksom klar, då får man gå. Då får man lämna. Det är ungefär som att man har en shoppinglista. Man går in på supermarket. Det är precis som att livet liksom är ett jobb som ska bli klart. Så ska man få sitt betyg. Och då är det bra, så kan man le och så kan man säga hej då. Liksom, det var bra. Jag ser det inte riktigt så. Jag ser det mer som liksom ett projekt som alltid är på väg att byggas och byggas om och revideras. Och sådär, utan en slutpunkt. Utan jag är så här, liksom, för klischén där, att det är vägen. Det är inte målet. Så jag tycker det alltid är spännande att se. Jag menar, det finns ju ingen egentligen dag som är lik den andra. Det är någon sorts illusion. Den här grå vardagen och sånt där. Det är inte riktigt så, tycker jag.
En sista fråga då, Patrik. Det är det här med kostnaden för radikal livsförändring. Du tar ju upp det här att förmodligen så kan det här i början bli en ganska dyr affär. Och då kan man ju då säga att det här kanske till slut blir en klassfråga. Så att rika människor kommer bli väldigt gamla. Och de som inte har råd, de lever i getton och dör.
Ja, jag tror inte det blir så, utan jag tror det finns ett samhällsintresse att hålla befolkningen frisk. Det är billigare. Så länge människor är friska kan de jobba. Det är bra för samhället och de drar inte resurser genom att de är sjuka. Så det är en enorm socialt positiv effekt om vi kan sakta åldrandet. Och de har räknat på det. Sinclair, Scott och Ellison, långlevnadsforskaren David Sinclair från Harvard och två ekonomer, en från Oxford och en från London School of Business, räknade ut att USA skulle tjäna 38 000 miljarder dollar om de kunde sakta ner åldrandet ett år. Så det är klart att samhället vill ha det.
Men om man, vi vet ju också från studier här i Sverige, här i Stockholm, att hälsan är, alltså livslängden på tunnelbanelinjen skiljer sig upp till, det är inte bara tunnelbanelinjen, men lokaltrafiken skiljer sig upp till 10 år, har jag förstått. Vissa av de mest utsatta områdena, och så jämför de med välbärda områden som Djursholm och Danderyd och sådär, där lever folk längre. Och då skulle man kunna säga då med den här argumentationen att så här, men det ligger ju i samhällets bästa att alla får leva ett gott liv, men det tycks ju inte vara den logik som finns i ett samhälle. Det verkar ju inte som att de som har tillgång då till bättre vård, de är ju inte intresserade av att säga, men hur kan vi få alla andra som inte har tillgång till det här att få den vården?
Nej, men det är en bra fråga. Det är ett jättebra mål att sprida ut hälsa och livslängd. Absolut. Men, så jag säger, men inte så att de som lever längre ska leva kortare, så att säga, utan det får upp alla. Om man ser den stora hela, så är det ju så att du har ju genomsnittslivslängden för för alla så att säga ökat ju väldigt mycket. Så precis, fördubblats under 100 år. Och i de, om man ser på ojämlikhet, om man då ser de största är då mellan fattiga och rika regioner i världen, så har den minskat väldigt mycket på sista tiden. Så vet du hur mycket genomsnittsåldern i Afrika har ökat, om man tar hela kontinenten, sen 2000? Jag tittar på det i morse.
Ja, nej.
12 år. Det är ofantligt.
Ja, har snittlängden ökat.
Ja,
på 12 år?
Det är ofantligt.
Ja.
Så att ingenting av det här handlar ju om att dra ner livslängden. Eller förhindra de som har en lång livslängd att få med. Utan det handlar ju om att sprida det. Och det sprider sig, som vi ser. Ja. Så att det, ja, det finns mycket att jobba med här, naturligtvis.
Men det kanske var det som var huvudpoängen i min fråga. Hur sprider det sig? För jag ser inte nu att så här, ja, men den rika klicken, och vi ser de som skulle ha tillgång till radikal livsförändring, vad är deras, alltså, förutom goodwill eller förutom någon slags altruism, skulle vara så här, ja, men jag vill att andra ska få uppleva det här också.
Ja, så jag känner ju en del människor i den rörelsen, och de är väldigt sociala. Så
de skulle jobba för att andra grupper fick det också?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Ett jättestort tack till dig, Patrik Lindén. Det har varit jätteintressant, och jag vill verkligen rekommendera att läsa din väldigt roliga bok också, Mot döden, där du liksom, ja, men du tar upp alla argument som bara går att ta upp mot att vi inte ska leva längre, och du visar att jo, det ska vi. Så ett jättestort tack att du kom hit.
Tack så jättemycket, det var trevligt.
Du har lyssnat på Patrik Lindén i avsnitt 111 av Bildningskomplexet. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på benjaminelfors@gmail.com eller via Instagram och Facebook, där du kan söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare, eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.